pretend. Let's pretend. Let's pretend we score the goal.
Då är det tisdag, det är den 31 oktober. Om någon nu undrar när vi spelade in det här. Det kanske någon som sitter om ett år eller någonting och lyssnar i efterhand och funderar på när var det de spelade in där. Det kanske står i metadatan kring avsnittet också. Inte vet jag. Mitt namn är Patrik Syk, med mig har Kalle Karlsson och Frida Fagerlund. Det blev en udda inledning på den här Premier League-podden. Välkomna, får vi hälsa er. Kalle, jag vill att du är mycket närmare mikrofonen.
Så ska jag flytta närmare. Ja, vi har ju fått lite klagomål på det där med ljudet.
Ja, det vet. Men alltså, det är ju hopplöst när ni svajar fram och tillbaka här. Håll er nära mikrofonerna.
Nej, men jag försöker sitta stilla.
Ja, jag vet.
Ska hålla mig still i dem.
Ja. Full omgång och en riktigt stor match i alla fall, men jag vet inte om den levererades som en sådan, i alla fall inte inledningsvis. Vi ska väl prata om det mesta här, tänkte jag. Och vi kan väl börja där då. Manchester United Tottenham, du såg ju den här, Kalle, du skrev om den. Och
jag skrev inte om den, men jag såg den.
Du såg den, du skrev inte om den. Fan, vilken koll jag har alltså. Jag trodde du gjorde
bra
det.
Bra inledning, måste vara 5 plus idag.
Ja. Det är ju ingen här som hackar på mig längre. Jag är så van av att det ska hackas på mig. Jag får fritt spelrum och nu ser ni hur det går. Första halvleken på Old Trafford var inte mycket att hänga granen, i alla fall underhållningsmässigt. Men vi var ju inne på det, Kalle, tidigare med den här defensiva 5-3-2-uppställningen och ja, det blir inte mycket fyrverkerier då.
Nej, jag börjar bli allvarligt oroad faktiskt. Om man följer en liga och söker underhållningsvärde och så alla som följer Allsvenskan har ju sett AIK, hur de har spelat i år, och det är väldigt, väldigt baktungt att spela på det där sättet, och det blir väldigt låsta matcher på det sättet när man kliver hem med hela laget. Så nu är det ju topplag efter topplag som har börjat spela på det här sättet. Vi har City börjar säsongen med 5-3-2. I deras fall är de ju i grunden så offensiva, så där kanske man kan tala om 3-5-2. Sen har ju Chelsea testat det, Tottenham har börjat spela det nu, och Manchester United svarade nu när de skulle möta Tottenham genom att också spela 5-3-2. 5-3-2 mot 5-3-2, det blir automatiskt liksom en låst och intetsägande match. Och det var det ju i första halvlek. Mm. Och jag tyckte det syntes att United inte visste riktigt hur de skulle hantera det nya systemet för deras del. De började ju bra första 5-10 minuterna. Men sen tyckte jag att Tottenham var bättre i större delen av halvleken faktiskt. Även om det såklart, även för dem är svårt att bryta ner United när de ställer sig med 10 man på egen plan, halva fembackslinje. Det finns inte så mycket ytor att spela på. Det var ju egentligen ganska länge en 0-0 match. Sen i andra tycker jag väl att United på något sätt lyckades, när matchen som alltid en match öppnar sig i andra och det blir lite större ytor, så var det ju de som skapade de farliga chanserna. Och vann väl till slut rättvist, men ja. Det kanske var rättvist att de fick 1-0 med sen då.
Ja,
Tottenham hade ju den chansen med Dele Alli där. Ja, men de hade inte mer än så.
Nej, inte mycket mer än så. Nej. Samtidigt så avgörs du på försvarare som står och
fast det är ganska ofta.
Och sover.
Det är ganska ofta det matcher som avgörs av individuella misstag. Alltså, görs det inga misstag, då blir det knappt några mål överhuvudtaget. Så att just det var väl ingen jätteskräll. Men det är klart att de sover vid den där frisparken.
Ja, dels, ja, det känns som ganska många där som står på fel ställe, och Alder Fereld förlorar ju den där nickduellen lite väl enkelt också. Han får ju faktiskt pricka ner den där på Martial. Första halvlek, det enda som hände som jag kommer ihåg, det var att Phil Jones krockade med De Gea och gav Sissoko en gratis chans, va?
Mm. Jag tyckte just Mourinho efter matchen var lite speciellt, alltså han gör ju som han ofta gör, att han gärna vill försvara sig och sådär. För att någonstans så är ju United-supporterna, de förväntar ju sig att se alltså, underhållande fotboll på Old Trafford. Så har det alltid varit på något sätt. Och Nu börjar väl Mourinho känna av det också uppenbarligen, för annars hade han ju inte stått i mixade zonen där och liksom försvarat sig så stenhårt som han faktiskt gjorde.
Nu fick de med sig 3 poäng här, och då blir ju liksom efter spelet ett annat, men hade det blivit en ny 0-0 match här, så det kom en 0-0 match mot Liverpool när man inte försökte överhuvudtaget. Och så 0-0 igen då med en oerhört defensiv och negativ eller pessimistisk fotboll verkligen sådär. Då tror jag det hade börjat knorras ganska rejält. Men nu får man 3 poäng och då blir ju ljudet ett annat.
Ja, verkligen. Det är små marginaler som vi alltid brukar liksom trycka på. Det här är ju enorm skillnad. Alltså, jag tror att det hade blivit en rejäl debatt i United-leden kring, är det så här laget ska spela? Är det här vi landat på hemmaplan nu med Mourinho som tränare?
Alltså, Liverpool är på bortaplan, det kan man förstå på ett annat sätt.
Ja, man kan köpa det lite mer.
Men på hemmaplan så här, om man nu då ska försöka hänga med Manchester City däremot, som ju spelar på raka motsatta hållet, det är ju bara fyrverkerier liksom.
Ja, det blir väldigt stor kontrast där när du har grannen som rivalen om titeln just nu liksom, som spelar på ett helt annat sätt. Men just också att Mourinho började ju liksom förändra sig och blev mer offensiv, och nu är han tillbaka på den här pragmatiska fotbollen. Så jag tror att 0-0 i den här matchen, då hade det blivit en riktig debatt. Och nu 1-0, då, ja, nu är det inget snack, utan nu är det bara 1-0 och 3 poäng in.
På ett sätt så kan man ju ändå förstå Mourinho, alltså någonstans så måste ju det här grunda sig i att han är oerhört rädd för att bli förödmjukad på hemmaplan. Så måste det ju vara, annars hade han ju inte ställt upp så här mot de lagen som man kanske har extra mycket respekt för. Å andra sidan så om han nu söker någon sorts legendarstatus i United, alltså likt Sir Alex, det är ju i princip omöjligt att nå upp till hans nivå såklart. Men om han ändå vill vara där och snudda vid den storheten som han har, så är inte riktigt det här rätt sätt ändå. Det kanske finns en förklaring också till att Mourinho inte stannar jättelänge i alla klubbar, för att börjar han stå så här i mixade zonen och han försvarar sig på det här sättet, och han slängde väl någon pik där om Lukaku också, att han var upprörd av att vissa United-supportrar har uttryckt kritik mot honom, något som jag inte har uppfattat egentligen.
Nej, det var väl den här matchen mer som de börjar visa.
Ja, men precis, men när man står så, jag tror inte det är rätt sätt att få United-supportrarna på sin sida.
Nej. Hur mycket spelade resultatet förra omgången när förlusten mot Huddersfield in i det taktiska valet här? Att han kände att formen inte var där, att grunderna inte satt i den matchen?
Både det och det faktum att Tottenham har börjat spela sitt defensiva spel som är väldigt omställningsbaserat. Och Mourinho känner att jag kan inte tillåta Tottenham och kontra som de har gjort nu mot Dortmund, gjort nu mot Liverpool med stor framgång. Så det var nog bara en ren pragmatisk inställning att hur ska vi vinna matchen. Och det är det som är José Mourinho, och det är väl det som är grejen också, att han gör sin bedömning utifrån vad är det absolut största chansen att mitt lag ska vinna. Och sen får det se ut som det ser ut. Det är liksom, det är bara vinsten som räknas i hans värld liksom. Och så länge du vinner så, ja men då kommer inte folk att klaga, men vinner du inte, det är då kritiken kommer. Då kommer den massivt istället.
Och hade man inte vunnit här, vad hade avståndet upp till City varit då?
7
poäng. Och det är klart att prosit kan. Det är ganska mycket. Nu är det bara 5 då, vilket fortfarande är rätt mycket, för man ser ju knappt hur Manchester City ska tappa några poäng om de fortsätter så här.
Nej, vi kommer väl in på dem.
Ja, vi ska prata om så. För att det finns ju faktiskt grejer att ta upp från deras match mot West Bromwich, inte minst försvarsspelet på de 2 målen som West Bromwich gör.
Men ska vi lyfta en positiv grej också från United-matchen, så är det ju trots allt att Martial är ju en extremt bra inhoppare. Ja. Just kunna slänga in honom där, och det känns som att han alltid levererar. Man får nästan lite så här Solskär-vibbar. Det känns som att han är bäst när han får komma in där sista.
Ja, men det är ju, vi vet ju hur rapp och kvick och teknisk och målfarlig han är, Martial, och att just slänga in det vapnet mot en tröttkörd högerback liksom, det får ju effekt, det har vi sett så många gånger. Sen så tycker jag menar att Lukaku, visst han var osynlig ganska stora delar av den här matchen, men han har en nick i stolpen och det är han som skarvar fram målet, eller bollen som till slut blir mål, så att jag tycker att han har en ganska stor påverkan till slut.
Till slut kommer han ju undan liksom till godkänt betyg tack vare de två aktionerna som du säger, nicken i stolpen och att han spelar fram till målet, men jag tyckte han var väldigt kantig i hela första halvlek och stor del av matchen faktiskt. Dåligt beslutsfattande och
han, han behöver ju att det finns rörelse runt omkring honom och att
ja
han...
men även han själv tar ju några felbeslut. Han får ju ett ganska bra läge i första. Han slår något mellanting mellan skott och inlägg som landar liksom nästan borta i hörnflaggan och, jag tyckte han var väldigt kantig i matchen. Så ja, hans form är inte på topp just nu, men jag menar, han var väldigt het i början av säsongen, så det är väl naturligt att det går lite upp och lite ner.
Ska vi röra oss därifrån då till Manchester City istället då, som ju till slut vann en udda målsseger 3-2 mot West Bromwich. Men det är ju som det är med Manchester City, de kunde gjort fyra mål till med de chanserna de hade. De fullständigt körde ju över West Bromwich under långa perioder i den här matchen och det var ett resultat i underkant. Men så ser man de där två målen. Först John Stones på den där långa bollen som jag tycker att han borde göra mycket bättre på. Och sen Otamendis nerbröstning då när han inte ser att Rondon kommer farande och bröstar ju fram honom helt enkelt. Det är ju två, det finns ju fortfarande frågetecken i det där försvaret. Så är det ju, och det är klart att det är klart, gör man tre mål så vinner man ju oftast, men det fanns ett par möjligheter till för West Bromwich att göra mål i den här matchen faktiskt.
Nej, men absolut. Det är rätt intressant. När man pratar om Liverpool till exempel, så har man ju sagt lite under säsongen att ja, men det räcker inte att göra två mål fram om du släpper in en massa mål bakåt. I Citys fall så har det ändå funkat just som du säger, eftersom att de gör så himla många mål framåt. Men nu att de ändå lyckas ta tre poäng i såna här matcher, på något sätt så blir det, ja, det är en lång säsong och så, men frågan är om det är inte någon som kan rå på dem nu, alltså nu, oavsett om det skaver lite i försvaret ibland då och då, alltså så länge de kommer därifrån med tre poäng i alla fall, vem ska kunna stoppa dem då egentligen?
Jag såg reprisen av den här matchen och ja, det är försvarsmisstag på de här två målen. Det är en, visst, det är lite oroväckande. Samtidigt så kanske det är lite också en väckarklocka att vi behöver vara mer koncentrerade. Vi behöver vara just i den här enskilda matchen. Men alltså den fotbollen de spelar...
offensivt.
Ja, det är extremt. Alltså det är, de hade så mycket lägen i den här matchen där de hade kunnat döda det här och gjort 4-1. Ja. Och då hade vi inte suttit och snackat här efter, utan de borde ha gjort det. Alltså det var dåligt av dem att de inte döda och gjorde 4-1, för de hade sådana lägen. Och då rullade upp West Bromwich gång på gång på gång, som fick jaga skuggor och som liksom... Det är som att när man möter ett så bra lag så kommer man alltid lite för sent. Man kommer 2 meter sent in i varenda situation. Då är redan bollen borta. Då har de redan flyttat den. Och så var det i andra halvlek. Och som sagt, ja, det ser ut som snygga siffror nu för West Bromwich med 2-3. Och visst, de hade något läge mer. Absolut. Men City hade ju också extremt mycket lägen att göra betydligt fler än tre mål. Så att, ja, de ser kanske lite svagare ut försvarsmässigt än vad de gjorde för en vecka sedan. Men offensivt så är det samma extrema kvalitet som visas vecka efter vecka.
Ja, och de behöver ju inte ens spela Aguero. Liksom. Det finns
de klarar sig rätt bra ändå.
Ja, det finns så mycket. Alltså Sané, hans mål där. Alltså den lilla finten och sen bara smack vristen mellan benen på försvararen. Det är ju så medvetet. Han vill ju bara ha ut det benet. Ja. Alltså kroppsfinten är ju bara för att han ska sära på benen. Och så smälla bollen i bort stolpen. Det är ju sån nivå på...
Han är fruktansvärt bra nu, Sané. Vilket är riktigt roligt. För jag trodde att han skulle kunna vara en sån som fick lida när konkurrensen blev för stor där, men han har ju visat nu att han kunde ta med den där formen som han hade en stundtals under förra säsongen. Det var väl under våren där han var väldigt het.
Ja.
Och att han nu presterar på en otäckt hög nivå i match efter match.
Och Raheem Sterling kommer in i mål igen. Det är alltså hans sjunde mål på, han har gjort mål 7 raka matcher i Premier League. Målsumparen som vi brukar kalla honom, Raheem Sterling, han har lärt sig sniffa upp målchanser på ett sätt som man inte har gjort tidigare också. Det är klart, det måste, ja, ju vara, det måste ju vara kul att spela i det här laget.
Ja, hyfsat va?
Det måste vara enkelt också att spela med sådana medspelare. Alltså man får de här bollarna serverade. Mm. Och jag vet att den här tv-spelsliknelsen, den är ju så uttjatad. Men någonstans så är det ju faktiskt den känslan man får de flesta matcherna som City spelat. Alla anfallen, det är liksom ett tillslag ända fram, ända in i målet. Det är imponerande.
Och nu såg man ju att Pulis hade ju i förberedelserna pratat mycket om De Bruyne, att de skulle liksom tajta ner honom och ligga tajtare på honom. Såg vi ju Fernandinho kliva fram från sin liksom djupare roll och nästan spela, var spelfördelande istället då, för att det öppnades ute för honom. Det är han som spelar fram Sané bland annat, tror jag, till 1-0 målet
och han gör målet
så. Och sen gör han ju 2-0 mål, 2-1 målet, ja precis. Och han har ju en jävla sololöpning, sen Yaya Touré löpning tvärs mitt i liksom på esplanaden där i mitten, liksom bara köra rakt fram. Det, han var ju fantastiskt bra den här matchen.
Frågan är dock, alltså West Brom däremot, de har ju inte haft ett sådär jättebra facit nu de senaste matcherna. Man undrar lite ändå om, nu tror jag inte att det är så, men alltså om Pulis ändå kan hänga lite löst. Vi har ju ändå sett det förr, att de West Brom har ganska höga krav ändå. Ja, men som när Steve Clark fick gå. Det var ju lite oväntat. Nu har jag ju inte siffrorna i huvudet, men jag kan ju tänka mig att Pulis har ungefär samma fas.
Och han har ju varit lite, ska man säga, även om han har levererat och han är liksom en garanti för en visst mått poäng, så bland supportrarna så har det ju knarrats lite grann om att de gärna vill se en utveckling. För du får ju kanske inte en utveckling ifrån det här utav Pulis. Du får en garanti att du hänger kvar på nedre halvan, runt mitten kanske, lite beroende på hur de andra lagen samlar poäng under säsongen. Men det känns som att supportrarna under ett tag här nu faktiskt har börjat ifrågasätta beslutet att ge Pulis mer och mer tid, för att det händer ju inte så.
Jag tror att mer eller mindre under hela sin tid i West Brom har varit liksom ifrågasatt av halva skaran ungefär. Det är 50-50 mellan vilka som är för och emot, och jag tror i och för sig att han sitter hyfsat säkert, för klubben borde ju rimligen resonera som om de nu är inblandade i nedflyttningsstrid. Vem är det man kallar in i en nedflyttningsstrid? Ja. Jo, det är ju han. Mm. Så att det finns ju ingen anledning att plocka bort en tränare som är jättebra på att få ett lag att stanna kvar. Så jag tror han får vara kvar, men samtidigt är det ganska jämnt i den där delen av tabellen. Två segrar kör de ju uppe på övre halvan igen. Så att,
Och
så tycker jag inte de har så himla bra lag. Alltså. Alltså, jag tycker inte man kan vänta sig så mycket. Jag tycker att de överpresterar år efter år när de hamnar där de hamnar. Jag tycker att, tittar du materialmässigt, de ska vara på de sex sista platserna i tabellen.
Mm. Vad är det du brukar säga? Krisdoktor?
Ja,
jag kalla.
Precis.
Jag tycker om det begreppet. Det är väldigt användbart. Det beskriver väldigt mycket.
Ja, det är ju han och Big Sam.
Ja, precis.
Jag ser en krisdoktors framtid i en Sean Dyche också, att han, när han väl har lämnat Burnley och börjar sin resa runt i fotbollsengland, kommer vara en sån där man kallar in när man behöver rädda kvar ett Crystal Palace eller.
Han borde rimligen kunna ha den befattningen med sina, ja, med sin filosofi,
han har en,
sina kvaliteter.
Liknande filosofi ju, som de två. Jay Rodriguez gjorde mål igen.
Ja.
Brukar vi gilla att notera.
Skulle så 15 verkligen ha släppt honom? Kan
nej,
man då fundera
över? Det kan man verkligen fundera, för de har ju ingen som kan göra mål. Även att de, ja, hur blev det nu i helgen? 1-1 blev det till slut.
Och det var ingen anfallare som gjorde mål då, utan mittfältare Steven Davis.
Just det. Den här gången heller faktiskt. Det är ju jag vet inte om deras anfallare, hur många mål de har gjort den här.
Nej, det är inte många alls, nej, det är inte många i alla fall. Jag tror Charlie Austin har väl gjort något här i början. Gjorde han inte det?
Ja,
jag tror han petade in någon boll.
Det är nog bara han.
Men
Gabbiadini har gjort något.
Han har
inte gjort något. Och Shane Long har inte gjort något.
Shane Long, ska vi in på det ämnet igen? Du som hyllar honom.
Jag gillar Shane Long. Gabbiadini har väl gjort mål. Han fick väl sätta en straff där.
Ja, precis. Var det ligan då? Det vet du fasen. Ja, det kanske det.
Jag ska kolla upp det.
Du har nog rätt.
Jag ska kolla upp det. Vi har.
Men visst, en straff är ju en straff, så att det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Arsenal Swansea. Swansea som har haft ett ganska bra facit borta mot Arsenal de senaste åren, började ju väldigt bra. Fin boll utav Tammy Abraham fram till Sam Klukas.
Ja, men verkligen.
Som slog rekord. Har ni koll på vilket rekord?
Gabriadini har gjort 3 mål.
Han har det. Ja, du ser.
Vi är ute och cyklar. Solly Austin 1. Där har du det.
Alltså bara koll.
Ja, det är bra. Sam Klukas slog ett rekord i alla fall. Vet ni vad han gjorde när han gjorde sitt mål?
Nej.
Nej.
Han har då gjort mål i 5 divisioner.
Ah. Det är alltid kul med sådana. Ja.
Jag vet inte om han är liksom den nu spelande som har gjort det.
Enda
i alla fall,
aktiva,
den enda aktiva som har noterat för mål i 5 olika divisioner.
Ja.
Det är lite coolt.
Ja, det är stort. Det är stort.
Fint mål också. Ja, framförallt framspelningen av Tammy Abraham är ju med smör på, som man brukar säga.
Jag tror det är nog många engelsmän som tittar på Tammy Abraham och så tänker de att här har vi någonting riktigt stort på gång.
Jag tror att kanske en Conte sitter och tittar på att han kan göra ett jobb i Chelsea där bakom Morata. Nu har ju i och för sig Batshuayi återtagit lite mark här efter att ha ett par svaga insatser, men vi ser han intressant ut, Tammy Abraham, verkligen. Borde faktiskt stått 2-0 också, så det är Mertesackers fummel med bollen fram till Ayew, som han på något sätt inte då spelar till, vem det nu var, vilken sponsorspelare som stod bredvid honom, utan han försöker avsluta själv och checkräddar, men ja, Mertesacker snubblar typ i eget straffområde och bollen rullar fram till Ayew som står helt ren och har en spelare precis bredvid sig som man bara kan slå en bredsida till, och då ska du stå 2-0 istället, så väljer han att avsluta och checkräddar med axeln, tror jag.
Ja. Sen får vi ge lite cred till oss själva också, att just med Kolasinac, att vi ändå sa inför säsongen, under försäsongen och de första omgångarna att han såg ut att kunna bli årets värvning.
Mm.
Och han har ju faktiskt fortsatt att leverera.
Ja, fint mål.
Mm.
Det var bra tryckare än bristen. Han är på den Fabianski, men han kan inte hålla den. Och var ju väldigt bra hela matchen. Jag tycker Arsenal spelar ju upp sig och gör till slut en ganska bra match mot Swansea och vinner till slut då med udda målet 2-1. Fabianski var ju inte helt klockren på andra heller där, va? På Aaron Ramseys är den tyvärr snett inåt bakåt som han slår i första, men den kunde han väl gjort lite bättre på, Fabianski.
Ja, han har sett väldigt darrig ut faktiskt, får man säga.
Det har varit en lite svängig vecka också för Arsenal. Kan vi nämna det aktieägarmötet som var i förra veckan? Hängde ni med på det?
Jag försökte hänga med så gott det går.
Det var ju liksom, det är ju inte så ofta liksom press och allting inbjudet om man liksom håller presskonferenser. Och allting sker inför öppna dörrar så där. Och det handlade ju om att han, Search Chips, som är ordförande. Det var ju många som ville att han skulle då avgå. En figur som i alla fall supporterna inte har något förtroende för. Men han är ju bra kompis med Krönke. Så att efter omröstningen där, när alla trodde på något sätt att Sir Chip skulle bli utbytt till slut, så blev han inröstad igen och folk var väldigt besvikna. Och då reser sig Sir Chips ut och sa att nej, nu har jag inte tid med det här längre. Ni får skicka frågor om ni har några. Och så går han från mötet. Oerhört arrogant. Och så står han Krönke med sig och kvar, så att Gazidis och Arsène Wenger och fick svara på frågor från arga supportrar. Och det är ganska stormigt kring den där ledningen just nu, kan man säga.
Är inte det normalläget ändå i Arsenal att det stormar någonstans?
Ja, det måste det
någonstans
göra.
I organisationen.
Men när spelet spelet ändå går hyfsat, så
fungerar ju offensiven liksom, men då är det någon annanstans det stormar.
Ja.
51%-regeln är inte alltid så dum. Jag tänker där på att supportarna ville en sak.
Nej, precis. Nej, den är verkligen inte speciellt dum. Och det är väl han, Usmanov röstade ju med Krönke också. Heter han inte Usmanov? Han som vill köpa.
Stämmer.
Vill köpa klubben, men Krönke vägrar sälja. Det är väl också en, den där maktkampen de emellan. Så han håller väl sig på god fot då med de som har makten nu då, för att i framtiden kanske få köpa den där klubben. Bournemouth-Chelsea var ingen blixtrande föreställning det heller. Bournemouth spelar ganska bra. Stundtals Chelsea hade svårt att komma ur startgroparna. Till slut blev det ju en Hazard som var tungan på vågen efter ett ganska grovt försvarsmiss. Han missade bollen helt enkelt. Och,
Francis, ja.
Hazard sätter dit den i första stolpen.
Ja, tunga poäng för Chelsea som ändå liksom hänger med där i den oerhört jämna toppen under City.
Ja, under City, och sen är det Manchester United, sen är det några poäng ner. Sen där Tottenham, Chelsea, Arsenal. Det är bara en poäng som skiljer mellan de tre lagen tror jag. Och sen ett par poäng till ner så kommer Liverpool. Ja, vad ska man säga?
Hazard, 3 mål på 3 matcher nu.
Ja.
Och det är ju positivt för att det är en sån där attraktion man vill ska vara på sin högsta nivå. För då är han ju en av Premier Leagues absolut mest klarast lysande stjärnor. Känslan är väl att han är på väg tillbaka efter sin skada nu och kan varva upp nu.
Sen såg vi ju faktiskt Bournemouth göra det där igen faktiskt, som de faktiskt gjorde mot Manchester City. Att de går in och vinner väldigt mycket boll centralt. Att de spelar ganska fysiskt på de gjorde på Bakayoko och på Fabregas och sådär, och vann ganska mycket utav den matchen på centralt mittfält. Och det har vi faktiskt sett Eddie Howe få sitt lag att göra mot de här bra lagen, och stängde ner mycket utav Chelseas spel där. Hade ju också lägen, bytte ut Defoe i halvtid. Var det någon skada eller någonting? Han satt och så deppig ut, så att det var väl en petning helt enkelt. Men,
ja, de börjar ju ligga lite risigt på det nu får man säga. Det är ganska många matcher tycker jag som de ändå har spelat bra, och sen så har de inte fått med sig någonting, och det blir väl någonstans alltså rent mentalt som måste vara tufft och alltid hela tiden tappa poäng, fast man känner att ja, men vi gör ändå en godkänd insats. Får se om de spottar upp sig, men nu är det så jämnt där nere i botten också, så att det krävs ju någonting extra ändå för att man ska kunna hänga kvar.
Så hedersvärda förluster mot topp 6-lag är inget man vinner ligan på om man underpresterar mot de där lagen man måste slå hela tiden. Så är det. Oh, på tal om det, det var ett lite ångestmöte, Palace-West Ham. Vad säger ni om den avslutningen?
Oj.
Alltså, Michael Antonio, vad håller han på med? För er som inte sett det då, West Ham leder, har blivit pressade verkligen utav Crystal Palace. Joe Hart har gjort några riktiga superräddningar verkligen. Och det är alltså 90 plus 7?
Ja, det där. Var det i alla fall. Det var nog in på 97. Ja,
ja, och det är alltså bara sista minuten. Och Michael Antonio vinner bollen nere vid offensiv hörnflagga. Han står helt ohotad där nere. Okej, bara stå på bollen. Han kan ju stå på bollen och bara låta tiden gå ut. Istället så slår han någon konstigt inlägg på någon som inte finns centralt i boxen, som målvakten plockar ner, kastar ut den, det blir en spelvändning. Wilfried Zaha får bollen på vänster sidan, gör det jättefint, drar 2 gubbar och rullar in den i bortre, och så har vi 2-2 då istället för seger för West Ham.
Ja, det var ju där som Ginola gjorde i kvalet till VM 94 när Hulier hävdade att han skulle ha fängelsestraff för det han gjorde. Det vill säga, han kom ner vid hörnflaggan och han skulle också slå någon inlägg eller något sånt där helt omotiverat. Bulgarien vände i spelet och gjorde mål och Sverige gick till VM. Det här var ju ungefär på samma nivå faktiskt. Alltså jag tycker jag blir förbluffad varje gång spelare på den här nivån gör så extremt enkla misstag.
Ja, han kan bara stå på bollen så har de vunnit matchen. Ja. Vad är det för? Alltså, det är klart det var någon sprungit i 95 minuter och om man är trött och så vidare, men någonstans, men det är också måste så här, du spela tillräckligt mycket fotboll.
Exakt, för det absolut sista du ska göra, det är ju att dra det där inlägget. Då är det ju bättre att bara lägga ut den till inkast i så fall. För då vet du så här, då kan du låsa fast spelet där nere. Man kliver fram så har de ett inkast nere vid egen hörnflagga. Ja, liksom, då blir det inte någon kontring. Men när folk på den där nivån gör den där typen av misstag, då blir man ju ja, man får ju gråa hår liksom.
Ja. Mm. Och alltså Bilic efteråt, han såg inte ens arg ut. Han var bara, jag vet inte vad han gör. Ja. Han kan bara stå på den så vinner vi matchen. Han visste inte han skulle... Nej, obegripligt. Men det var en underhållande andra halvlek i alla fall. Jäklar vad de pressar på Palace och Joe Hart gör ju en galen match egentligen. Gör några riktiga superräddningar.
Han är tillbaka lite nu ju. Ja. Joe Hart. Men jag tycker väl, sen får man inte förglömma heller alltså, vid första målet som West Ham släpper in också. Alltså, och Bonna, jag tycker han gör liten tveksam aktion där också. De leder trots allt med 2-0. De ska inte släppa det ändå. Nej. Tycker man. Stämningen i omklädningsrummet var nog inte på topp, tror jag, efteråt.
Nej, och Pelle såg för fan uträknad ut. Alltså, när West Ham gör 2-0, då känner man att det här är ju över. Det här kommer ju inte West Ham kunna liksom ha varken mental styrka eller personal till att vända på. Men det är ju West Ham bjuder in dem. Mm. Så är det ju verkligen. Ja, inte minst då med andra mål. Men de har ju gått om lägen faktiskt att kvittera före matchens sista spark då, som det ju blir till slut som Zaha. Och så Zaha får vi väl säga igen då hur viktig han är för det här Crystal Palace. Det är ju han som gör det.
Verkligen. Ja. Och måste säga att Chicharitos avslut var ju också fantastiskt.
Ja.
Riktigt snygg.
Ett Chicharito-mål var det.
Ja, men det var det.
Ganska många bra avslut den här omgången faktiskt. Vi har varit inne på Sané och Kolasinac och ja, det var ganska många fina så. I lördags också Liverpool, på tal om jag hade två halvlekar av olika karaktär då mellan Palace och West Ham, så hade vi det definitivt på Anfield mellan bästa vännerna. Jävlar vad det har tjatats
den story känns som att det är ganska uttjatad nu, den kan vi kanske släppa.
Jag tyckte det var roligt, Klopp sa efteråt, jag vet inte varför alla är så upphetsade och två gamla män är vänner med varandra. Men
Wagner såg inte ens ledsen ut efter slutsignal. Han var ju bara glad att han fick krama Klopp igen. Liksom. Det såg ut så.
Det där har ju spårat alltså.
Ja. Vi lämnar det, men... Två olika matchbilder verkligen före och efter målet ska man väl egentligen säga.
Ja, verkligen. Gäller att få hål på sådana där lag som parkerar bussen. Ja. För det får man säga att Huddersfield gör. Den där myten från Championship om att de var ett lag som klev fram och där, det är ju helt bortblåst nu.
Ja. De gjorde ju det där. Men
ja,
de har ju,
absolut.
Men han har ju varit pragmatisk där, Wagner, och sett att det kommer vi inte lyckas med i Premier League med det här materialet.
Nej, precis. Och det, jag har försökt döda den där liksom bilden av dem här tidigare. Jag är inte riktigt lyckats. Men nu en gång för alla kan vi slå fast att Huddersfield är ju inte det där laget som de var i Championship, utan de är ju de är extremt låga, väldigt disciplinerade, välorganiserade så, men det är ju inte alls det rock'n'roll-laget som de beskrivet som när de kom upp. Nu senaste matcherna tycker jag de har varit alltså det är ju parkerad buss i match efter match. 10 man på egen plan halva, väldigt väldigt disciplinerade och jobbar hårt så, och de är ju svåra att bryta ner, men när de väl gör det Liverpool, ja men då som du säger, det blir helt annorlunda. Ja. Helt annorlunda.
Ja.
Man ska inte hamna i underläge mot Huddersfield. Då är det jobbigt.
Ja, då är det jobbigt. Och det har vi sett. Sen hade ju Huddersfield nästan ingenting framåt. De var ju inte...
Nej, jag säger det. När de ska försöka göra något själva, då är det inte mycket.
Nej. Nej, men även före dess, alltså när det står 0-0 och Liverpools spel inte funkar, det är ju inte så att Huddersfield lyckas liksom skapa speciellt mycket fasta situationer eller sådär som skulle kunna ge dem det här liksom 1-0-målet som de skulle kunna vila på, utan det var ju krysset de var ute efter. Sen så kunde ju Liverpool spela ut i andra halvlek. Och man ser ju också vilken skillnad det är på det här laget när de inte är tyngda av att det inte funkar och när det är så här. Nu har vi målet, ja men okej, nu kan vi börja spela då. Då finns ju kvaliteterna
absolut. Men det är precis så som du säger, det är liksom en mental blockering av pressen som ändå vilar på dem nästan i match efter match, det här att ja men ni är inte bra mot låga försvar, alltså vi är inte bra på det här, och då blir man ännu sämre på det istället.
Firmino får man väl säga är ganska stor bidragande orsak till att de får igång spelet i andra halvlek. Han var inblandad i stort sett allting.
Mm. Jag förstår inte riktigt, nu gjorde han en konstig målgest igen.
Det har spekulerats kring vad det beror på. Jag har inte sett någon förklaring till den än.
Nej.
Förra gången han gjorde en sån här konstig målgest, då var det ju en hyllning till någon Ronaldinho match i Brasilien som ingen hade koll på, något speciellt tillfälle som brassar tydligen hade bra koll på, men ingen utanför Brasilien. Nu var det väl antagligen någon annan hyllning som var obskyr för oss andra. Jag har inte sett att det är någon som har knäckt den än, men
nej, vi får forska i det.
Någonting är det ju. Fortsatt kris i Everton har jag skrivit.
Ja, får det man ju får säga. Man
säga. Kom man borta. Och ja, det känns ju som att det är fritt fall just nu.
Ja, det får man väl säga. Nu ligger de ju där i botten och nu handlar det ju snarare om att man ska klara sig kvar.
Världens 12:e dyraste trupp.
Ja, det är sjukt. Samtidigt nettomässigt är det väl inte det, va? Eller?
Det var någon lista jag såg florera.
För de fick ju in en ganska stor slant för Lukaku, menar jag.
Så att ja, nej, alltså, jag menar, inte nettomässigt, utan det var spelarna har kostat att köpa in liksom.
Ja, jag förstår. Ja, alltså, var ska man börja? Det är ju uppenbart att redan från början är en väldigt obalanserad trupp. Och det där är inte rätt att åtgärda när det är inne i säsong. Det har jag själv fått erfara, att när du väl är inne i säsong och transferfönstret är stängt och du märker att oj, vänta, vi får inte balans här, vi får inte balans där, då har man uppförsbacke. Nu är det dessutom så att tycker att de här som ska vara stabila pjäser i Everton, de är inte det. Ashley Williams känner jag inte igen, till exempel, och det är ju han som ska vara chef där bak i försvaret. Mittfältet tycker jag de har jätteproblem med det där. De måste vara tre där inne, för det är det de passar för, de där spelarna. Men har du då en forward som kan spela ensam på topp? Ja, det är ju Nias i så fall. Jag ser ingen annan av de forward som ska klara av att spela ensam på topp. Och då hamnar du i det där. Okej, du måste göra det här för att det ska funka på mittfältet. Men då drabbar det någon annan istället. Och det där är, oj, vilken enorm brottningsmatch som ansvaret har med sig själv liksom, för och liksom, och som Koeman hade också, för när du märker att oj, det här är svårt att få ordning på liksom, då är det inte roligt. Samtidigt så, ja, det är det han har betalt för och lösa det, och det är klart att det går att hitta någon modell och ta poäng med, men jag tror att de måste bli extremt pragmatiska och defensiva. Jag tror att deras väg framåt, det är liksom att bli Huddersfield. Alltså som de spelar just nu, de är inte bättre än så, Everton, just här och nu.
Och då har de ju dessutom problem. Nu såg vi stackars Jonjo Kenny igen.
Ja, det blir inte enklare när man har en sån högerback liksom.
Nej, han är ju inte tillräckligt bra helt enkelt.
Nej, han håller väl kanske League One klass på sin höjd.
Så där, han var väl
han var ju helt lost mot Arsenal. Och nu gör han självmål som han absolut inte ska göra. Det är inget oturligt självmål, utan det är bara att det är dåligt. Han ska få undan den bollen, punkt.
Men han är ju en ung grabb som har kastats in i en jävligt tuff situation här liksom, som han inte är byxad för helt enkelt.
Det är nu de skulle ha förlängt kontraktet med Tony Hibbert, så de bara kunde ha haft han och bara kasta in på högerbacken. För då vet man får alltid en 6 av 10 eller 7 av 10 insats liksom. Det är aldrig sämre än så.
Nej, vi får se nu om det blir krisdoktorn Dyche som kliver in. Det verkar ju så. Inom 24 timmar skulle de tydligen komma med något förslag eller liknande. Men alltså, Everton-fansen verkar ju inte jätteexalterade.
Nej, men alltså man har gått ifrån, alltså jag tänker med juni här, med Koeman, med satsningen som skulle
optimism.
Göras med jätteoptimism, med liksom
experter som tippar dem högt upp.
Men man har ju liksom man lyckades norpa Michael Keane, som liksom alla de stora var intresserade av. Man fick
Sigurdsson till slut, Rooney hem.
Alltså det var ju så mycket bra. Man hade en ungdomsverksamhet som bara skulle liksom ta nästa kliv. Det var Davis och det var Calvert-Lewin och det var Lukman och
sen också sådana här som Schneiderlin som har kommit in, gjort en bra vår och liksom, ja, men nu ska han ta ytterligare liksom steg.
Och nu ska det liksom in en Sean Dyche som krisdoktor i det här och ner och sätta två stycken täta two Rock, banks of four liksom som bara ska skicka bort bollar.
Ja, alltså jag tror får han frågan nu, alltså på allvar, så för honom personligen så har jag full förståelse om han tar det. På något sätt så kan man ju inte säga Dyche i en riktigt stor klubb, men Everton är ju ändå precis under där, så att om han tar chansen, det förstår man ju helt klart. Sen är ju frågan, vad kommer Everton få ut? Alltså de kommer inte kunna ta de här stegen som de så gärna vill. Det känns ju som att Dyche är ganska begränsad i sitt sätt att spela.
De slår sig antagligen inte in topp 6 med Sean Dyche vid rodret.
Sen har du ju snackat om Ancelotti också. Kom upp där på tapeten igen.
Sean Dyche eller Ancelotti? Sean Dyche eller Ancelotti? Vem ska man välja?
Det är tufft.
Ja, men jag tror också att de var inne på det, Carragher där, att det finns ju någon
slags... Han var ju sugen också bara, förresten. Carragher, han sa...
Själv?
Ja, jag tar det sen.
Ja, okej. Okay. Ja, det vore spännande. Det vore häftigt. Men... det finns ju säkert någon slags ägarstrid här också kring, eller maktstrid här mellan Ken Wright som vill ha någon brittisk liksom ägare, för han vet att just här och nu då är det en brittisk tränare som kan lösa det här. Medan då Moshiri, den nya ägaren, såklart vill ha ett större namn för att ta dem vidare ut liksom i den stora världen på sikt. Men vad är det som behövs här och nu? Jo, men då är det ju en krisdoktor som ska lösa krisen här och nu, för jag tror att det här alltså när man börjar på det här sättet, då finns det risk för att alltså det är svårt att vända trender på det. Då kan man ligga i botten och kriga runt det där strecket resten av säsongen. Mm. Om det vill se illa. Och när de har så mycket problem i truppen också, som jag säger liksom med, ja, men det här vi har gjort inne på det tidigare. De har egentligen tre spelare som vill spela i nummer 10-positionen. Och det, jag menar, ja, då
för jag menar,
måste du kompromissa någonstans.
Att slå sig in där topp 6, det är ju liksom kört för den här säsongen. Men de är ju fortfarande kvar i ett Europa League. Och ska spela där. Alltså det finns ju fortfarande möjlighet att göra en bra säsong här. Alltså rädda, ta en mittenplacering i ligan.
Gå köpa, långt i Europa League.
Och sen gå långt till, men ta sig till en semifinal i Europa League. Då,
kanske långt i FA-cupen.
Ja. Ja, men då kan du ändå skrapa ihop en bra säsong fortfarande.
Det var väl lite det United gjorde förra året, även om de hamnade betydligt högre i tabellen såklart, men då var det ju ändå Europa League där som räddade upp säsongen på något sätt, så att, självklart.
Men hade jag varit Everton nu, då hade jag ändå tyckt att Eddie Howe hade varit ett spännande namn.
Dels, han skulle kanske ha potentialen kanske att göra mer.
Ja, precis. Och sen tror jag att han skulle vara rätt man för jobbet också. För det är väldigt, väldigt märkligt tycker jag hur kort alltså själva tålamodet och just det där är i fotbollsvärlden.
Aktien är lättrörlig.
Ja, men ta bara det här med i England, som, vilka som bollas upp som tänkbara förbundskaptener. Ja. Det är ju som att de bara pekar på just den som just de senaste månaderna har varit liksom, det laget har gått bra. Ja, nu är det Alan Pardew som är het. Nu är det Eddie Howe som är het. Nu är det Sean Dyche som är het. Det är liksom ingen tanke med så här, vad behöver, eller vilka kvaliteter har den här tränaren. Eddie Howe för mig, även om Burnley ligger där de ligger, eller förlåt, Bournemouth ligger där de ligger, så för mig så han borde vara det mest aktuella namnet för Everton, tycker jag.
Och han är ju iskall nu ju.
Alltså, ja, och det är det som är det sjuka tycker jag. Han borde inte vara iskall, han borde vara glödhet på marknaden. Det är skitsamma vad Bournemouth ligger i tabellen här och nu. Du borde titta på, vad har han gjort de senaste åren?
Ja, Eddie Howe, jag menar, vi har ju sett Eddie Howe ta ett lag med små resurser, med, alltså spelare med begränsade liksom skills och erfarenheter, och få dem att bli ett intressant spelande lag. Men han skulle ju med de här resurserna och med det här laget faktiskt kunna göra någonting. Det tror jag också. Mark Hughes då? Hans aktie efter 1-0 mot Watford, och Marco Silvas aktie efter förlust här nu igen. Nu är det ombytta roller här.
Ja, nu är det Sean Dyche som är het.
Nu är det Sean Dyche som är het. Ja. Jag vet inte om det finns jättemycket att säga om Stoke mot Watford, men jag tycker det var intressant Troy Deeney efter...
Ge det ett par veckor sedan Mark Hughes som är het.
Ja, Troy Deeney efter Watfords seger mot Arsenal när han gick ut och sa att men jag smällde på Mertesacker en gång, sen vek de ner sig allihop och så, då visste jag att men då kan jag ju spela det här spelet. Stoke är inte ett sånt lag. Han försökte göra det ett par gånger. Han rök ihop med Joe Allen till exempel. Lilla Joe Allen. Han stod ändå upp. Han stod ändå kvar när det blev lite bråk.
Ja, det var ett rejält tag där om halsen, får man ju säga.
Ja, han bet sig kvar ändå som en terrier, Joe Allen.
Och men blir han straffad i efterhand?
Ja, det är som att
jag tänkte att han kan inte komma undan med det där greppet.
Nej. Tre matcher pratas om för Troy Deeney.
Ja, men det känns rimligt.
Ja.
Faktiskt, det var inget dåligt grepp.
Nej, det var inget dåligt grepp han tog. Men han hade problem med den här matchen, just för att sen var ju Shawcross tillbaks. Och Shawcross är ju ingen som du alltså som du kör över fysiskt.
Nej,
på det sättet. Var väldigt, väldigt bra. Jag har bara sett ett kortare sammandrag här, men på Match of the Day så var det väl Danny Murphy som hade ett litet hopplock utav Shawcross match och han var ju oerhört viktig och täckte skott och vann dueller och det är klart att ett Stoke som har släppt in väldigt mycket mål nu när Shawcross har varit skadad och helt plötsligt inte släpper till någonting mot väldigt farliga Watford när han är tillbaks, den inverkan har han ju med sin med sitt spel. Det är en underskattad spelare på många sätt, Ryan Shawcross, tycker jag.
Matchens lirare får vi kanske utse honom till. Sen var det intressant också, de var ju väldigt duktiga på, jag tyckte Richarlison till exempel, som har varit oerhört bra, han försvann ju helt i matchen.
De stod upp bra. Stoke, som ju också, vi har haft ett litet sådär lite kriskänslor kring i alla fall. De har släppt in framförallt oerhört mycket mål och det känns ju inte så likt dem. Men det är klart att har man en Shawcross tillbaka så spelar det ju väldigt stor roll. Vi tar lite frågor då. Hugo Alfredsson undrar, hur viktig är Kane? Han är ju typ världens bästa striker nu. Var skulle Spurs sluta om han var borta resten av säsongen?
Oj, jag tror han skulle sluta sexa faktiskt. Jag tror att det är så stor skillnad. Jag driver ju den där tesen att en spelare betyder extremt mycket. Om man tittar på Tottenham nu så, ja, han gör mycket mål och sådär. Men framförallt tycker jag att det är hans allround-spel bara som gör att alla andra blir mycket bättre runt omkring. Han är ju bra både felvänd och rättvänd och utan fart och med fart och på alla sätt. Så att det är ju helt omöjligt för dem att ersätta honom. Och det tyckte jag man såg i den här matchen.
Ja, de har ju inte så mycket att slänga in heller. Det är ju Llorente.
Ja, de testar med Son nu och det får en annan typ av kvalitet. Men Llorente kom ju in och det var ju inget lätt läge för han att komma in i det läget. Men det är bara att konstatera, det är en av världens bästa anfallare. Ja. Och vem ersätter en sån spelare liksom?
Nej.
Det är möjligen i City man kan ersätta en sån och ha en lika bra.
Ja, de har tre sådana. Och egentligen ingen som är lika bra som Harry Kane skulle jag.
Ja, men om du tittar på Real Madrid, inte ens de har ju en striker att ersätta med liksom bakom. Så Barcelona har inte heller det liksom. Så att, det är klart att Tottenham inte kan ha det liksom.
Nej, så är det. Andreas Johansson skriver, vad har hänt med en gång i tiden Premier Leagues bästa vänsterback Leighton Baines? Vad håller han för klass idag? En gammal favorit som det är väldigt tyst om numera. Var väl aktuell för större klubbar en gång i tiden. Och han har blivit gammal.
Ja, det är väl bara kort, så. Kort och gott. Han är väl född 85 om inte jag minns helt fel. Va? Nu ska jag kolla upp det bara för det.
Är han inte ännu äldre än så?
Han kanske är 83 förresten.
Ja, jag tycker det 83, låter
mer, 84.
84, mitt emellan. Och det är klart att 33 bast. Ja. Har haft en del skador också ju. Han har ju fortfarande en fin fot ju.
Ja, men det är ju jag tycker det är det som är skillnaden, just som du säger med skadorna. Han har inte riktigt samma fart. Alltså, han var inte så att han var supersnabb, men han var lite kvick förut. Och han kunde spela och gå iväg och liksom, framförallt när han hade PNR framför sig, han är ju väl otroligt bra kombinationsspel där. Det har de ju inte längre. Och ja, han är bra på att svinga in frisparkar och inlägg och sådär, men jag tycker allround-spel är inte så bra längre. Nej, och det är nog en åldersgrej.
det finns någonting vemodigt i det här att se de här spelarna som har varit väldigt, ja men levt ganska mycket på sin speed och har varit väldigt bra på det sättet, och sen så blir de lite äldre och så går det långsammare och långsammare, och så är det som att de sakta liksom fasas ut. Det är, ja men lite Rooney där, lite samma grej. Det är någonting sorgligt över det. Ja.
Man gillade ju också Leighton Baines för att han hade den här lite mer avslappnade attityden. Han var lite, alltså med sin mop-top och med sitt, liksom, sitt popintresse. Han gick hellre på popklubbarna i Liverpool än köra en extra träning. Och det fanns någonting gammalt fotbollsromantiskt med hans framtoning.
Det fanns det nog.
Som gav liksom ett eko lite grann tillbaks till gamla fotbollshjältar i attityd.
Tänk vad man alltid romantiserar det, fotbollsspelare som har andra intressen utöver fotboll.
Det slår mig nu att kanske han skulle tagit de där extra träningarna så hade han inte varit så här långsam i 33. kan finnas ett samband där, jag vet inte. Men jag håller med om att det absolut var en av ligans bästa vänsterbackar. Kanske den allra bästa under ett par säsonger. Han var ju aktuell för flyttar, men valde att stanna.
Bayern München bland annat, ja, var ju väldigt mycket rykten om ett tag. Mm. Men
han valde att stanna i sitt Everton som han ju har tillhört hela livet. Oskar Ström skriver: Arsenal, offensiven börjar klicka, men och med det menar att den börjar sitta, tror jag.
Ja.
Men vad är fel med defensiven? Är Mertesacker bra nog för en trebackslinje?
Så han är ju,
han hade ju sina problem, ja, i,
han är ju bättre i trebackslinje än vad han är i en fyrbackslinje, för att han får lite mer täckning där. Men det handlar ju också om hur mittfältet skyddar den där backlinjen. Nu såg inte jag matchen i helgen, så jag vet inte vad han lyckades med då. Men han är bra nog för en trebackslinje, för att det underlättar snarare för honom. Men är han bra nog för Premier League i år? Det här är hans sista säsong.
Mm.
Tveksamt. Det, som sagt, det kan gå snabbt ut för när åldern slår till. Jag vet inte om det har gjort det för han i det här fallet.
Om Ayew hade satt den bollen när han snubblar i egen straffområde liksom, och man undrar vad han pysslar med, då hade han ju varit hängd. För det hade varit 2-0 och man hade kanske förlorat matchen i alla fall. Bara kanske räddat ett kryss då. Nu gör ju Ayew inte tillräckligt bra som sätter den bollen, men det är ju de där små marginalerna igen för hur en spelare status är.
Ja, sen har de inte så många andra val heller egentligen om de nu vill spela trebackslinjer. Jag tycker det är just att sätta upp Kolasinac, alltså som wingback istället, tycker jag nog är ett bra beslut ändå. Han fick ju spela lite där i den trebackslinjen i början på säsongen. Men jag tror nog att de har mer användning för honom som wingback.
Vi får en fråga här från Rickard Olsson. Newcastle är nu öppet till salu. Inte första gången direkt. Hur stor är risken för en Qatar-situation? Fick de stryk igår mot Burnley, den matchen har vi inte nämnt.
Ja, då drog sig Qatarerna ur. Stryk mot Burnley då.
Men det kom ju, för de var ju det där konsortiet då med hon som jag inte kommer ihåg namnet på, kvinnan i spetsen med Qatar-pengarna, var ju på matchen då mellan Newcastle och Liverpool. Och då kom det ju rykten om både om att Liverpool och Newcastle helt plötsligt var till sadet i det här Qatar-konsortiet. Ingenting har ju kommit ur det än så länge. Men det är klart att det finns en sån situation för ett Newcastle som sitter på en stor arena, sitter på en stor fanbas och det ena med det andra.
Ja, vi får väl se vad föredrar man, att ha kvar Mike Ashley eller ha in Qatar. Det är ju lite som att välja mellan pest och kola på ett sätt.
Alltså man kan inte bli mycket mer hatad än Mike Ashley i Newcastle, så att lite oljepengar från Qatar kanske de kan leva med. Samtidigt så är det ju inte moraliska drömmen heller för ens fotbollsklubb, kanske. Men å andra sidan kanske man får spela Champions League och se en massa världsstjärnor i sitt lag. Det finns ju.
Ja, så måste man ju ändå nämna med Newcastle ändå att visst de förlorade igår, men det är ju verkligen ett lag som ändå har spottat upp sig. Alltså, ett par omgångar innan på säsongen så pratades det ju om superkris.
Och var det efter premiären, va? Var det inte det? Ja, eller var det, nej, det var kanske andra omgången när de fick stryk mot Huddersfield där.
Ja, ja, men precis. Och då såg det ju jätteblekt ut. Men,
sen tog de tre raka treor efter det, precis. Och var liksom tillbaks på andra sidan mitten och sådär. Men,
sen hade de ju några lägen igår också där de hade, ja, med Atsu hade, han fick väl ett ganska fint läge i straffområdet, så de hade ju ändå kunnat få med sig någon poäng där. Men Benitez har ju gjort det väldigt bra, får man säga, med det han har att jobba med.
Ja, han har ju ett ganska bra CV, Benitez, också, trots allt. Även om han ju kanske inte står på toppen av sin karriär just nu då. The Swedish Fan undrar, är Manchester City Englands och Europas bästa lag just nu?
Just här och nu skulle jag nog kunna säga att de är det. Nu faller jag också in i den här skaran som är väldigt här och nu. Men ta då Real Madrid, imponerar inte den här hösten. Bayern München har sina problem i Tyskland, jätteskadelista, tränarbyte, kommer säkert resa sig vad det lider. Juventus har gått på överraskande förluster i Serie A. Barcelona radar upp segrar, men där finns det ju kritik mot att de inte är så offensiva som man är van att se dem. Och de har blivit, så de hade jätteproblem mot Atletic Club i helgen här, Ter Stegen räddar dem. Så att jag kan vända på det. Vilket lag skulle vara bättre än City här och nu? Jag kommer inte på något, men det innebär ju inte att de bara kommer dansa genom Champions League och vinna.
Det känns som det är PSG i sådana fall, men
det, ja, det är PSG i så fall, just det, de glömde jag bort i all hast. Det är PSG skulle det kunna vara.
De har ju också dippat lite, haft lite 0-0 matcher och sådär, så de har ju inte heller varit. Men jag tyckte man fick en hel del svar i Citys möte med Napoli. Sättet de spelar ut dem, särskilt där i första halvlek då.
Napoli som ju har varit så bra i Serie A.
Precis. Där trodde man ju att nu kommer det bli hyfsat jämnt ändå, och det var ju helt fantastiskt. Sen släppte de ju in Napoli där i andra halvlek lite onödigt, men sett överlag så var det ju en helt fenomenal insats. Det var sjukt att se.
Johan Julin skriver här, på tal om röda kort förra veckan. Vi har fått en del förslag på vem som skulle kunna slå rekord på röda kort för övrigt. Neymar!
Ja.
Hör och häpna. Står ju alltså på 9 röda kort redan i sin karriär. Helt osannolikt.
Han får ju lite snedtänningar här och där.
Och massor med gula kort. Och så var det någon som tipsade om Naby Keita, som ju kommer spela i Premier League nästa säsong. Han har alltså tagit 3 röda kort på sina 7 senaste matcher.
Ja, det är sjukt.
Först så blev han utvisad då i Bundesliga, sen åkte han iväg med landslaget och blev utvisad, så kom han tillbaka från avstängningen i Bundesliga och blev utvisad direkt i matchen mot Bayern München där. Så att nu är han avstängd igen. Kanske måste fila ner de där dobbarna lite grann innan nästa säsong. Eller ska han inte göra det, så kan han sikta på det här rekordet då. Och ta en jävla massa röda kort helt enkelt.
Det var ju någon omgång i Premier League där vi hade jäkla massa röda kort.
Men var samma... första, va? Var det inte
det var nu, om det var andra omgången kanske. Det var ju den Arnautovic armbågades. Just det. Vem var det med? Robson Kanu armbågade väl också och åkte ut. Det var väldigt många armbågar.
Filip Nyman skriver, vilket topplag skulle behöva Peter Crouch?
Barcelona.
Vem vill inte ha Peter Crouch?
Det är en kan vända på det. Det är en mycket bra fråga.
Mål gör han ju i alla fall. Det får man ju ge honom.
Ja, men vem skulle behöva en Peter Crouch?
Everton kanske, behöver ju göra mål framåt.
Det är som du kallar dem ett topplag just nu.
Topplag.
Ja, men alltså Manchester United med Peter Crouch som plan B nu då när
ja, men nu snackar du plan B. För plan B, då kan ju alla lag behöva.
När Fellaini är skadad nu, så tänkte han kan ju gå in och göra exakt
men
det jobbet i straffområdet.
Frågeskrivaren undrar väl mer, var skulle de behöva han som plan A? För plan B, med den spetskvaliteten han har liksom i luften, då skulle ju alla lag kunna ha honom faktiskt. Mm. Till och med Barcelona, alltså, det är därför jag säger det.
Bänken, han skulle kunna sitta på bänken i de flesta lagen.
Ja, ja, så är det. Men, och det är därför det är spännande att se han just i Barcelona som där lagen liksom verkligen centrerar och låter dem slå inlägg och ha en sån spelare där. Men vem skulle kunna ha en sån plan A? Alltså jag tyckte han passade ganska bra när han var i Stoke alltså.
Mm. Ja, han gjorde det. Och mycket mål. Mm. Gör han ju.
Ja.
Målgaranti.
När han var som bäst där i Stoke då tyckte han då passade han bra.
Han hade en väldigt väldigt bra säsong i Portsmouth också när han
ja,
var
länge
där.
Sedan, ja.
Ja.
Mm. Ja, han, jag tror han fick sitt genombrott när han var i Southampton där runt 2004, då var han glödhet där.
Var det därifrån han kom till Liverpool?
Det kan ha varit.
Minns faktiskt inte.
Ja, men det kan ha varit.
Mm. Han var faktiskt ganska bra i Liverpool också i perioden. Sen var han bra i Tottenham dessutom. Ja. Han har faktiskt varit bra. Mm. Jag kommer ihåg att han när Tottenham spelade Champions League där, då var det ju Crouch och Bale och Modric och Van der Vaart som man pratade om liksom.
Det är ju ändå en sån spelare som när man sitter där om 20 år och tänker tillbaka på Premier League kommer man ju faktiskt alltid minnas Peter Crouch. Han har, han har gjort sig ett namn får man säga under de här åren.
Och en oerhört liksom sympatisk människa också. Han gör ju radio.
Ja, okej.
Okay.
Han måste vara, han är ju väldigt rolig.
Ja, när man har ett eget radioprogram på någon lokalradio tror jag. Mm. Där han bara sitter och tjötar och svarar på frågor. Och
driver om sig själv. Det brukar han ha väldigt mycket självdistans.
Ja, precis. Hade inte varit fotbollen skulle jag väl fortfarande vara oskuld. Var det inte det han sa när, ja. Vid någon landslagssamling?
Han fick ju frågan, vad skulle det vara om du inte var fotbollsspelare? Hans seniorkarriär är alltså Tottenham, utlånad till Dulwich Hamlet och IFK Hässleholm. Det vet vi ju. Och sen Queen's Park Rangers, Portsmouth, Aston Villa, Norwich på lån, Southampton, Liverpool, Portsmouth igen, Tottenham, Stoke.
Ja, vilken jävla resa alltså.
Det är nog en skön kille att ha i omklädningsrummet också och på träningar och sådär.
Ja, det
han är säkert mycket, alltså, härlig att umgås med.
Ja, verkligen. Just det, vi har ju inte pratat om U17-VM-guldet heller.
Nej.
Ja. Det finns ju två namn som man kan, jag vet inte, såg ni någonting utav det här?
Jag har inte sett
det här.
Någonting av det.
Jag såg faktiskt semifinalen och finalen. Och det finns ju, det är två namn som sticker ut. Dels Rian Brewster som ju gör hattrick både i kvartsfinalen och semifinalen och dessutom öppnar målskyttet i finalen då för England. Mm. Men sen är det ju Phil Foden som ju, alltså det är ju, han var ju en klass över alla andra i det här mästerskapet som jag såg i alla fall.
Ja, nej, det är, det är något utöver det vanliga.
Vilken spelare alltså. Ja. Och jag tycker att när jag ser honom rent stilmässigt så tycker jag han påminner väldigt mycket om Phil Coutinho.
Aha, okay.
Alltså det där flytet han har med
inte
bollen.
Inte bara namnet utan
nej, han har samma följe.
Jag tänker på Iniesta när jag ser han.
Ja, men det är lite samma sak. Alltså det är det där flytet med bollen. Att det är som varenda bollmottagning är med en liten kroppsfint som ger honom lite extra utrymme.
Ja.
Att det ser ut som att en situation är trängd men han flyter därifrån bara med enkla rörelser och med alltid den här lilla kroppsfinten och sen jättefina fötter förstås och framspelningar och liksom styr liksom spelet fram och tillbaka. Du vet aldrig om det kommer komma en enkel boll och hålla igång i rullningen eller om det kommer komma en dödande liksom på en löpning.
Mm. Det är bara en tidsfråga innan han är inne och spelar i Citys. Alltså, inte i elvan kanske, det kommer ta tid med tanke på hur hård konkurrensen är där.
Men han har
alltså
suttit nu, på bänken.
Han har varit med och han har gjort sina inhopp, men jag såg han på försäsongen bland annat och jag blev överförtjust av det jag såg då. Han det är en helt otrolig talang och det är så kul att England har fått fram den spelartypen för de växer inte på träd i England.
Men intressant nu att England har alltså VM-guld i U19. De var ju semin i U21-EM.
Mm.
De vinner U17. De är regerande mästare i U17-EM tror jag. Alltså, nu har jag inte listan framför mig, men de är ju i stort sett regerande mästare på ja, 5 av 6 ungdomskategorier i de senaste mästerskapen.
Mm. Och många spännande spelare. Jag tror Sancho blev väl till exempel hemskickad i kvartsfinal, eller inför kvartsfinalen till exempel. Där har man ju ett namn som kan bli, känns som att han kan bli hur bra som helst också. Men nu har det ju blåsat upp någon sorts debatt i England igen. Hur ska man ta tillvara på de här fantastiska ungdomsspelarna? De måste ju få spela A-lagsfotboll. Och så var det någon på The Guardian som kom ett förslag att, ja, men tvinga klubbarna att man måste ha minst 2 akademispelare i startelvan. Och det är ju så här,
det blir
ju jättesvårt. Och var ska man dra gränsen? Ska det bara vara engelsmän då? Eller ska man få ha med andra också?
Grejer.
Ja. Men de vill ju väldigt gärna ta tillvara på det.
Ja, och det finns ju ett väldigt värde för engelsk fotboll att ta tillvara på dem också. Men det blir ju också så där lite grann att någon annan får gärna göra det. Eftersom det kortsiktiga resultatet också är väldigt viktigt.
Så är det ju. Nej, det är en jättesvår grej det där. Och Premier League är för stort och för uppmärksammat och för mycket pengar inblandat för att egentligen ta hand om de här spelarna. Det är bara ett fåtal av de här som kommer att liksom etablera sig i Premier League trots att de är så framstående på ungdomsnivå. Man ser ju också vad de här enorma satsningar som de har gjort har. Ja, har du så mycket pengar och slantar in, så då har du ganska stor chans att göra något bra. Och Dan Ashworth som har fått den där sportchefsrollen där i förbundet, han det är ju en skarp kille. Han har säkert styrt upp det där på ett jäkla bra sätt.
Jag tror på att åka utomlands. Alltså som nu exempelvis Sancho drog till Bundesliga. Jag tror på det i så fall. Ja, och ja, men jag tror det är nyttigt för en själv också att man får uppleva lite andra typer av fotbollskulturer. Det vinner man säkert otroligt mycket på.
Nej, för man tittar här, nu, jag som följer Liverpool och Ryan Brewster, nu är det ju jättemånga som bara, in med honom, han måste ju spela liksom. Jag menar, vi har en Dominic Solanke som vann skytteligan i U21 EM och som blev bästa spelare i den turneringen. Ja. Han platsar inte heller liksom. Han har gjort några inhopp och han har gjort det väldigt bra, men det finns en Ben Woodburn däremellan som är inne och gör mål för walesiska A-landslaget. Han får inte heller spela i A-laget. Jag menar, resan dit är jättelång.
Liksom. Folk, jag tror många som så här, är bara lite så här flyktigt insatta, de tror att steget är mindre än vad det är. Mm. Det var ju som den här bizarra debatten var liksom att U21-landslaget skulle
ersätta A-landslaget.
Ja, men ersätta A-landslaget. De skulle möta varandra och folk trodde på fullaste allvar att det skulle bli en jämn match och sådär. För att just då hade ju de vunnit EM-guld och var hyllade och hyllade, liksom upp i skyarna. Men alltså, A-lagsfotboll är en helt annan sak än
Man har ju ändå förståelse för exempelvis Conte som har varit ganska tydlig med det där, att han tycker att nej, men de har ju massvis med talanger och massvis med unga spelare som de hade kunnat plocka upp till A-laget, men han säger ju själv det att man är inte riktigt redo för Premier League-fotboll på den nivån när man är så pass ung, och det kan man ju någonstans köpa, alltså.
Det finns också just med Chelsea och alla deras talanger och så här. Just med Ryan Brewster, han precis som Dominic Solanke kom ju från Chelsea till Liverpool för ett par säsonger sedan. Som 15-åring kom han för att han tyckte att det var för svårt i Chelsea att ta plats, och det var för stort och det var för mycket, det var så få som fick
chansen. Det är en bra utbildning att vara där. Man kanske jättefin. Ska lämna när man är 16-17 sen när det börjar bli dags, och kanske ta de där första minuterna i A-lag.
Sen säger jag inte att det är jättestor, alltså, Liverpool är rätt steg att gå heller. Han kanske skulle gått ner till en ännu mindre klubb egentligen. Det får vi väl se. Hans utveckling har i alla fall pekat rätt hittills. Men det är intressant i alla fall. Och det finns så mycket spännande spelare. Och alla de här pengarna i engelsk fotboll, förr eller senare måste det ge effekt. De kan inte. Alltså, det är bara så. Jag, det är min fulla övertygelse om att alla de här pengarna som finns där, det kommer ge effekt till slut.
Det låter exakt som en riktig engelsman. Den här optimismen som aldrig lämnar dem ändå. Någon dag ska de vara bäst igen.
Ja, någon dag kommer de vara bäst igen. Det tror jag faktiskt. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Tack Kalle, tack Frida för att ni kom hit. Vi är tillbaks om en vecka igen.